Fan, är du fortfarande sjuk?
Ja, jag är jättedålig. Ska vi räkna ner då?
Ja.
3.
1. 2. 3.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Välkomna till Pascal och Johannes podd. Avsnitt, vilket avsnitt är vi på? Är det 8?
8.
Ja.
Trodde vi aldrig att vi skulle komma till. Jag kan dra pluggen när som helst.
Ja, lite så. Fan, det hackar.
Inte för mig.
Du försvann.
Har du bra nät då?
Ja, välkomna till Pascal och Johannes podcast, avsnitt 8.
Kör igen.
Du säger inget.
Kör igen.
Nu försvann ju... Välkomna till Pascal och Johannes podcast med mig, Pascal Engman, direkt från Kanarieöarna. Och Johannes, var sitter du någonstans?
Jag sitter i en liten skrubb, ett litet kontor, ett skiffe. Till skillnad från dig då som sitter där framför en pool, ser jag, i bar överkropp.
Tycker du om att se mig i bar överkropp?
Jag gillar det, vi har ju sovit tillsammans och det är mysigt. Du har mjuk hud.
Tycker du om att jag har bak och fram vänd caps? Eller tycker du det ser töntigt ut för att jag är 36 år gammal?
Det är bättre än den där perioden när du hade bäcknarväska hela tiden.
Det har jag fortfarande. Det är bara att jag inte har på mig den nu för att förstöra brännan. Bak och fram vänd caps. Jag läste i någon intervju att det var någon kändiskvinna som tyckte att det var det sexigaste som fanns på en man. Och så frågade jag Linnea om det. Och hon höll med. Så nu kör jag bara bak och fram vänd caps.
Hon gillar verkligen innebandykillar.
Ja, exakt. Det är väl det jag är egentligen. En innebandykille.
Ja, faktiskt.
Men du...
Berätta om Plajitas. Det är alltså ett ställe fyllt... Det är en resort fyllt med ryska brottare och tyska cyklistfarsor. Ungefär. Farsor som liksom har handleder smala som tår. Men lår som är liksom som bålar.
Ja, exakt så. Mm. Ja, men det är ju en träningsresort som du säger. Jag är ju här för att skriva. Jag tycker det är väldigt härligt. För det är ju all inclusive. Så jag äter ju buffé
samma
till frukost,
buffé varje
lunch.
Dag.
Ja, exakt. Frukost, lunch, middag. Och jag gillar det inrutad när jag ska skriva. Mm. Så jag och Linnea Benjamin här i 2 veckor och jag ska skriva då. De flesta brottarna ska jag säga är från Tyskland. Det var några tyska OS-brottare som stod och tjabbade lite, eller vad man säger, i bara överkropp såklart, nere vid en gräsmatta. Och då stannade Linnea upp och bara betraktade dem. Och så sa hon, de där killarna har muskler som jag inte ens visste fanns.
Det säger hon sällan om dig.
Nej, det har hon aldrig sagt om mig. Men hon verkar gilla att jag bak och fram vänd caps i alla fall. Det har ju för sig brottarna också. Men de har inga tänder.
Det var ju efter att hon hade sagt det om brottarna du vände. Försiktigt vände du omärkligt kepsen bak och fram.
Men
eftersom att du är då i Spanien och har väldigt svårt att förstå tidsskillnaden på en timme, du mässar mig hela tiden, om klockan är 4 hos dig, är den då 3 eller 2 hos mig, så kanske du har missat det här omskakande, den här händelsen som har skakat vår nation Sverige.
Oj, vad har hänt?
Vi har en ny hjälte i landet.
Oj, en nationalhjälte.
Ja, tänk dig Tegnell innan diskussionen om honom bröt ut, när han bara var den här trygga landsfadern.
Oj. Han behövde ingen bak- och framvänd caps, inte.
Nej. Vet du vem
han var ju... Nej, som hjälten?
Mm.
Nej, berätta.
TV4s Ronny Svensson. Filmrecensenten. Kan du hisspitcha Ronny Svensson?
Var det han som kallade dig... Vänta, Ronny Svensson AB. Ska jag förklara det? Ska jag ge...
Verksamhetsbeskrivning.
Framförallt var det väl han som kallade dig för Sveriges genom tidernas sämsta redaktör. Han jobbade på Expressen, eller hur?
Jag måste korrigera dig. Det var inte han. Aha. Det var Hacke. Hakelius.
Vänta, varför tyckte han att du var så jävla dålig? Jag minns inte.
Han fick inte skriva för Thomas Mattsson då i en krönika om DNs chefredaktör Peter Wolodarski att han var späd, att han hade en liten kropp.
Det är sinnessjukt.
Och för Thomas Mattsson han var väldigt noggrann med kroppsbeskrivningar, att man inte fick ha dem negativt i Expressen texter.
Det var bra. Bra, Mattsson.
Ja, då skickade han ut mig som någon form av lieman där, och det accepterade ju inte Hakelius. Han skulle säga
vad skrev han?
Nej, han sa ju att jag var den svagaste redaktören han stött på. Han har ändå jobbat med många, sa han. Och så sa han väl att han skulle sluta på Expressen. Och till slut, det här landade ju till slut att Karin Olsson fick rädda situationen och byta ut ordet mot näpne. Det gick han med på. Jag skulle säga att det var kanske 8 chefer på Expressen involverade som alla hade en lön över 100 000 i månaden på att hantera Hakelius den här dagen.
Vad tjänade du på Expressen?
Gissningsvis 36 000.
Ja, bra lön ändå.
Sådär va?
Ja, men inte för att ta de besluten, men i allmänhet.
Ja, absolut. Men ska vi återgå till Ronny Svensson?
Ja, just det. Jag skulle ge verksamhetsbeskrivning av Ronny Svensson AB. Men han är väl filmrecensent, filmkritiker, sitter i Nyhetsmorgon ibland och tjabbar film.
Är han uppskattad i branschen, tror du?
Det vet jag inte. Han var högt hållen på Expressen i alla fall. Jag minns att nöjeschefen Kai Anders Nilsson ofta tog ut honom på flotta middagar för att hålla honom glad. Och framförallt har ju Ronny Svensson, han är alltid klädd i Hawaii-skjortor. Det är väl det som hans grej.
Troligt fel beslut att satsa på Ronny Svensson. Men, just det, Hawaii-skjortor. Men nu har han stått där i sina Hawaii...
Vänta, nu är han en hjälte alltså.
Nu är han en hjälte. Ska jag läsa ingressen på artikeln som jag nås av via aftonbladet.se?
Gärna.
Mitt under tågresan ställer sig en man upp och skriker. Han slår sönder en kvinnas telefon och dator i ett våldsamt utbrott.
Men Ronny, vad fan gör han? Nej, det är inte Ronny som gjort det där.
Nej, nej. Ronny uttalar sig i artikeln. Det blev som i en jävla skräckfilm, säger TV4-profilen Ronny Svensson som var ombord. Då undrar väl du vad det är som har hänt?
Ja, det är något skit som har hänt, det hör jag ju. Och jag antar att Ronny Svensson har... han har gått liksom Jason Bourne, eller vad han heter, på den här gärningsmannen då. Och han har räddat situationen. Han har räddat tåget.
Mm. Det kan man tro sådär i början när man läser texten. Ska jag berätta vidare?
Ja, gärna.
Han målar mycket scener här, Ronny, i sina citat. Han stod mitt i vagnen och bara skrek och tåget rusade i 200 knyck. Som att hastigheten på något sätt skulle liksom förvärra situationen. Jag vet inte riktigt hur...
Ronny har inte jättekoll på fysikens lagar här.
Jag vet att du hade ju inte klarat... Du hade varit illamående här. Det är kanske det han syftar på. Ronny sitter och kräks.
Ja, det är sant. Både du och jag hade varit väldigt illamående. Ja. Vi blir ju... Vi är väl jobbiga att åka tåg med, för vi går runt och frågar alla medpassagerare om vi kan byta plats med dem så att vi får åka framåt.
Det andra är väldigt, väldigt otrevlig när den stackars kvinnan sitter och läser och säger nej. Tack så mycket. Jag, schysst. Och
du syftar på det som hände i Norge.
Ja.
Ja, men då, vi hade ju biljetter baklänges så att säga, och då förklarade jag situationen så att vi blev väldigt illamående vi två om vi åker framlänges. Och så, ja, men jag kan inte byta mig för jag ska sitta och läsa. Och då var ju tvungen att kommentera det, att hon inte hade något hjärta eller vad jag sa.
Vilket fick hennes man att flytta sig nervös för vad du skulle göra. Ja. Kanske att han trodde att du skulle göra en sån här manöver som den här mannen på Ronny Svensson-tåget gjorde. För han slog ju då sönder den här kvinnans dator. Och din teori är att Ronny har gått emellan. Eller hur?
Ja, jag tror han har gjort något. Han har droppkickat den här snubben i huvudet.
Nej. Jag läser nu. Efter den första skräcken, säger Ronny, så kände jag att vi måste göra någonting. Här drar han in hela vagnen. Han själv ska inte agera. Och han säger ju också en sak till. Det är efter den första skräcken. Det är efter att det hänt han inser att man kanske skulle göra någonting ändå. Och då vänder han sig på 3 yngre killar som sitter där i samma vagn. Och jag säger till dem att om man kommer tillbaka, då måste vi brotta ner dem om det behövs.
Ja, men här tycker jag fortfarande... Jag tycker att
det är spännande
man,
nu, alltså, vad är det som ska hända?
Ja, men det händer ju mycket skit där ute, tänker jag. Och då tänker väl Ronny, ja men det är bäst att vi är några stycken på det här. Jag tycker ändå, hittills tycker jag han tar lid på det här. Han är lite som General Maximus i Gladiator. Han samlar styrkorna inför nästa attack då.
Den här mannen, galna mannen, vi kan kalla honom Jeppson, bara så att vi ska ha namn på honom. Jeppson kommer tillbaka och sätter sig i vagnen. Han stirrade ut och på oss och sa ingenting, säger Ronny Svensson. Man kan ju säga att situationen har väl liksom svalnat lite här. Den håller inte på att eskalera. Han säger då i tidningen att han sitter bara där och väntar på att tåget äntligen ska stanna så att han kan flytta sig från den här mannen. Jag vet inte riktigt om Ronny är kedjad fast då i sin stol. Ronny säger att det känns som en evighet. För han vet ju inte, säger Ronny då, om den här mannen har ett vapen. Ingenting tyder ju på att mannen har ett vapen. Men det är Ronnys tanke. Och man kan förstå hans rädsla, det får man säga.
Han har ju sett mycket film.
Han har sett mycket film. Och det säger han också. När tåget stannar blir det som en jävla skräckfilm. Vi försöker alla smyga ut. Och så säger han, det här är väldigt märkligt. Väck inte den björn som sover. Jag vet inte om han sitter på den mannen har somnat då. Eller vad det är som har hänt. Ja, men det som sen händer. Det är att polisen kommer.
Men vänta, Ronny har inte gjort någonting. Han är bara inte velat väcka björnen som sover och snackat med några killar.
Ja, man kan ju undra varför alltså... det här är en artikel. Man kan verkligen undra. Gripandet gick också lugnt till. Mannen reste sig upp och följde med polisen ut. Visiteringen visade att mannen inte hade något vapen. Man kan ju verkligen undra varför. Det måste ju vara så att Ronny själv kontaktade tidningen.
Ronny har ju med 100% sannolikhet när han smugit runt den här sovande mannen så har tagit upp luren och ringt till någon människa känd på Aftonbladet. Det tror väl vi båda två. Utan att veta med 100% sannolikhet med allt
tyder på det. Allt tyder på det. Jag googlade också den här incidenten utan att hitta liksom några liksom, jag gjorde det snabbt, men jag hittade inga tydliga indikationer på att många ställde frågor om vad Ronny gjorde den här dagen på tåget. Jag tror att det inte finns några uppgifter alls innan Ronny själv ringer Aftonbladets tipstelefon. Och det bizarra får man väl ändå säga att han stjäl ju lite den här kvinnans. Hon har ju varit med om något obehagligt på riktigt. Men han sätter sig själv i centrum. Han blir både offer och hjälte här, och han har ju inte gjort någonting annat än att suttit och fundera på om man ska väcka en björn som sover eller inte.
Men varför ringer? För han kunde ju bara låtit det här passera. För han gör ju ingenting. Det enda han gör är att han säger till tre killar att de eventuellt ska brotta tillbaka mannen, och att han sitter och spekulerar i om den här mannen dessutom är beväpnad.
Det finns en film, står det långt ner i artikeln. En ung tjej filmade händelseförloppet.
Där har vi det ju.
Mm. Han är livrädd att det ska komma ut att han är så osolidarisk att han inte griper in mot den här mannen. Och det måste man ju säga. Man kan ju bli paralyserad av skräck. Jag förstår,
verkligen.
Ronny. Du vet ju att Magda ibland har skickat ut mig i olika farliga situationer.
Jag var inte någon gång hon ville att du skulle... Var det inte några fotbollshuliganer som började slåss på en tunnelbaneperrong som hon ville att du skulle sära på?
Det var derby AIK-Djurgården. Djurgården spelar ju då på Tele2 Arena, och vi bor ju på Södermalm. Så att när jag glädde ner i tunnelbanan vid Skanstull efter match så är det då 7 huliganer som ger sig på en ensam kille. Och Magda som börjar skrika åt dem och puttar in mig i den här ringen mellan alla.
Vad gjorde du då?
Jag är så oerhört dåligt lämpad
för det. Ropade du till några andra passagerare?
Nej, jag gjorde inte det.
Var de beväpnade, huliganerna?
Det kanske var någon som hade en kniv. Nej, det är klart de inte var. Jag är ju en person som eskalerar situationer. Jag är ju otroligt dålig i sådana situationer. Jag blir så aggressiv själv.
Exakt. Du är ju en sån kille. Du berättade ju någon gång. Det var gymmet Oasen på Marieberg, där Alex Pressen medarbetare gymmar. Där var det ju ibland också så här riktiga gymgrobianer. Mm. Såna här neandertalare som letade sin
ner. Blodådror större än mina vader.
Ja, exakt.
Ja, i pannan.
Och då var det inte någon gång en sån hade tagit din maskin och du hade blivit skitförbannad?
Ja, men jag ställer mig liksom bara i vägen för honom så att han inte kan utföra sina reps. Jag kan liksom inte ta att en sån här gymkille trampar på mig.
Nej, det är ju fint. Jag är ju mer Ronny Svensson där. Du är mer Rosa Parks.
Så jävla sjukt. Ja, Ronny Svensson försöker bli Rosa Parks, och det här som man gör nu på slutet i artikeln är väl kanske det värsta av allt. Han berättar, och det här är så tydligt, att han har ju typ ringt en krishanterare och sen har han ringt Aftonbladet och tipsat om det här. För det han säger, det är att han, innan polisen för iväg mannen, gick Ronny Svensson fram, skriver Aftonbladet. Och så ett citat. Jag sa, det du gjorde mot oss alla i den här vagnen, inte bara mot den här stackars kvinnan, det är ta mig fan oförlåtligt. Den mannen bara stirrade på mig. Polisen tittar också på mig. Det vill jag säga för att polisen typ är imponerad av honom eller någonting.
Men ja, de tycker han är ju hjälte här.
Men fast jag var förbannad och arg och ledsen så sa jag, jag vill samtidigt önska dig all lycka, att du kommer få vård så att du kan må bättre. Han helgarderade sig som Johan Persson gör i Fördomspodden.
Ja, men det där sa han ju inte till killen.
Nej.
Han hade ju redan smugit därifrån, sa han. Så jag förstår inte.
Ja, det är en ren lögn.
Ja, det är en ren lögn. Den
han tog och gömde sig för den här killen.
Mer Rosa Parksig liksom.
Ja, det är helt sjukt.
Men vet du vad du påminner mig om? Jag kommer att tänka på en annan gång när du har visat ett jävla fint civilkurage.
Berätta.
När din bästa vän fick sparken från Expressen. Jag alltså. Det var inte många samtal man fick från dig där. Tjena kompis, hur mår du? Eller, det var inte du som steg upp till Thomas Mattsson och sa, jag tycker det är för jävligt. Den här killen ska vara kvar, han är viktig för tidningen. Istället var det garv om att jag hade snitt med mig en sladd och så.
Du vet att jag pratade med Thomas Mattsson i telefon här för en vecka sedan.
Varför då?
Samtalet handlar om något helt annat, men din exit från Expressen kom upp. Han hade en helt annan förklaring. Och vad tror du sa? Vad tror du jag sa när han drog en lite annan version där du inte alls fick sparken, där du valde att sluta? Vad svarade jag, Thomas?
Jag hoppas att han får vård.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Jag befinner mig på Plaitas på Fuerteventura på Kanarieöarna för att, ja, men som jag sa innan, slutföra Bestseller, den roman jag släpper i september. Fick jag det sagt? Vad tycker du om titeln Bestseller? Tycker du den är kaxig?
Ganska kaxig. Jag tror att många kommer störa sig på det.
Tror du det? Vilka då?
Det finns ju en klick av författare som stör sig på det, har jag märkt. Jag ska återkomma till det senare.
Aha. Men för att bryta ner mig
lite. Ja, det kommer snackas lite om det här. Men det är en bra titel.
Ja, men tack. Jag tycker den sitter direkt. Men Plaitas är ju då en träningsresort som du gör dig mycket lustig över. Bland annat kan jag berätta att bredvid så här bilvägen här på resorten så finns det skyltar med texten Atletas entrenando, eller Athletes in training.
Den tar ofta bilder bredvid.
Och så en bild på en löpande streckgubbe liksom. Men jag tycker det finns något poetiskt och vackert i de där små uppmaningarna liksom. Jag inbillar mig att de säger någonting om människan ändå. Hur vi springer genom livet men ändå aldrig kommer riktigt ända fram. Till och med liksom toppidrottare måste underhålla sig själva hela tiden. Eller är det min semesterhjärna bara?
Fan, har hänt med dig?
Men
tänk att toppidrottare måste träna ändå. Vilken upptäckt du har gjort. Och du kommer hem med det här skopet. Fan vad fint att jag får vara med om det här.
Ja, det är det hela mitt segment ska handla om. Nej, det är det inte. Resorten ligger på en kulle som mynnar ut på en sån här strandpromenad som vetter mot Atlanten. Och varje kväll så går jag en promenad fram och tillbaka i syfte att få Benjamin att somna innan jag och Linnea ska äta middag. Så vi har strandpromenaden nästan helt för oss själva där vid 7-tiden på kvällen, jag och Benjamin. Och solen är på väg ner och palmerna liksom vajar i kvällsbrisen. Och gatstenen är fortfarande så här varm och härlig. Och de vita husen på de här bergen skimrar som liksom glassplitter. Och jag hör nästan alltid på samma musik medan jag vischar Benjamin. Det är 2 sånger som jag alltid hinner lyssna på. Det är Guantanamera. Känner du igen den?
Ja. Guantanamera. Guantanamera.
Varför är det så jävla roligt?
Det är väl ganska upbeat, eller?
Nej.
Därför inte somnar.
Nej, men alltså jag lyssnar ju i AirPods.
Ja, du vischar inte den melodin, nej.
Nej, exakt. Nej. Och sen är det Fred Åkerströms 2 tungor, hört den?
Aldrig.
Inte?
Nej.
Oj, då har du missat något. Mm. Men sen brukar Benjamin somna, utmattad
mest,
efter
dem. Jag måste bara säga att jag är mest fascinerad över att du kan 2 låtar som inte är Lars Winnerbäck.
Du kommer märka att jag kan fler. För det har hänt något med mig här nere.
Oj.
Men efter de här 2 låtarna, då brukar Benjamin somna eftersom han är så otroligt trött efter att ha lekt i den här liksom 35-gradiga hettan. Det är dessutom nu någon sorts värmebölja som har kommit in över öarna som vi Kanarieöarna älskar att kalla dem.
Nya polosvenskar, ja.
Exakt. Men kanske är det kontrasterna mellan de här 2 låtarna. Det långsamma, eftertänksamma ur svenska liksom vemodet i Fred Åkerströms 2 tungor och det patriotiskt latinamerikanska i Guantanamera. En Guantanamera är för övrigt en flicka från provinsen Guantanamo på sydöstra Kuba. Numera känt för sitt läger.
Mm.
som väl har stängt nu. Men de här två låtarna, när jag spelade dem efter varandra, då fick det mig att börja tänka på de två sidor jag har i mig, på min identitet. För min mamma är ju svensk och min pappa är från Chile. Och ja, nu har du inte hört Två tungor av Fred Åkerström. Han sjunger bland annat: två tungor har mitt hjärta, två viljor har mitt sinne. Och precis så, nästan exakt så har det varit för mig. Även om jag kanske började sätta ord på det rätt sent i livet. Jag och Magda, känner du till henne?
Jag hör något av henne på flera sätt genom livet.
Ja, men din flickvän då, hon är ju från Bosnien. Och vi brukar ofta, när vi är lite packade, prata om hur det är med att ha två identiteter. Och hur det är att vara barn till någon som har brutit upp och flytt från ett land.
Det är väldigt fint. Ni försvinner alltid iväg där på middagar i ett hörn. Eller vi sitter ju vid samma bord, men det är som att ni liksom försvinner iväg i ett käbbel. Det är fint att se.
Men vi har det jättemysigt. Mm. I Magdas fall var hon ju med och flydde till och med från det fruktansvärda kriget på Balkan då i början av 90-talet. Hon kom hit 92 var det va?
Ja.
Hon minns ju liksom fortfarande ljudet av artilleri, och hon, till skillnad från mig, växte upp i Småland.
Precis.
Och i mitt fall kom min pappa hit i samband med militärkuppen i Chile den 11 september 73. Ganska långt innan jag skulle födas, 1986. Men ändå är ju den här flykten en del av mig, av min uppväxt, av mitt liv. Jag gick ju i Östermalmsskolan där alla hade helsvenska föräldrar. Så jag kände mig alltid annorlunda. Som jag liksom under kläderna bad på en leverfläck som jag hela tiden ville täcka med så normala och liknande kläder som alla andra hade. Men jag har nog insett med åren att det där med att vara annorlunda inte bara kom utifrån, utan också från hemmet. Pappa sa alltid till mig och mina syskon att ni måste vara bäst eftersom ni är invandrare. För att lyckas behöver ni vara dubbelt så bra som era svenska klasskompisar. Vare sig det gäller skolan, fotbollen, ja, i livet i allmänhet. Och jag tror att det på ett sätt var väldigt bra för oss. För det fick oss att anstränga oss väldigt mycket mer. Men samtidigt vet jag inte så här i efterhand om han gjorde rätt eller fel när han sa så. När han liksom lämpade över sitt utanförskap på oss. För den där leverfläcken, den blev så synlig då. Jag och förmodligen också mina syskon upptäckte den och kände hur den liksom började klia på oss redan från väldigt unga år. Jag minns att jag spelade hockey när jag var 8 år gammal i Djurgården. Du spelade också hockey va?
Det gjorde jag, inte i Djurgården. Jag kan inte se med dig på ett par skridskor.
Nej, jag var målvakt.
Ja, inte så många. 3-4 skär per match stod du.
Vad var det?
Inte så
vad
vig
var det,
heller.
Vad var det kommentatorerna ropade när Wayne Gretzky stod bakom målburen?
Den var i slottet, va? In the office. Men, ja, precis. Ja,
vad var det din tränare brukade skrika när du stod där? Bort! 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 Var det inte så?
Byt, skrek han bara.
Jag spelade ju också hockey då. Jag var målvakt i Djurgården. Och som avslutningsmatch något år, kanske var 94, så skulle papporna spela match mot barnen.
Ja, det var ju hemskt.
Ja, verkligen. Alla i mitt lag hade ju svenska pappor som kunde åka skridskor, som hade liksom modern, ny hockeyutrustning och som i de flesta fall hade spelat hockey sedan de var barn. Men min pappa skulle också vara med. Han åkte till Myrorna, där han alltid handlade våra saker. Han köpte ett par bruna, rostiga skridskor från 50-talet och inte en hockeyhjälm, för det fanns väl inga, eller så var de för dyra, utan en gammal röd motorcykelhjälm.
Ja.
Och till det här så bar han alltså ett par, jag kommer aldrig glömma det här, ett par grå långkalsonger.
Alltså jag ska säga att det är inte långt ifrån när min finska pappa skulle dyka upp på pappormatchen. Det är inte långt ifrån. Aha.
Ja, men du ser. Jag kommer aldrig någonsin få bilden av när han äntrar isen ur näthinnan. Han stapplade fram någon meter innan han ramlade. Sen kom han på fötter igen eller på skridskor igen. Stapplade någon meter till innan han ramlade. Och alla runt om stod och skrattade. Och även alla på isen. Och jag förstod att det var hjärtligt.
Var men... det då? Hockeyföräldrar är väl inte de mest... De gillar inte människor som sticker ut, kanske?
Nej, det kanske inte var hjärtligt. Men jag skämdes i alla fall.
Mm.
Som jag väldigt ofta gjorde för, liksom, för mina föräldrar. Men kanske väldigt ofta för min pappa. Just för att han var invandrare. Och det enda man som barn vill, det är att ens föräldrar ska vara precis som alla andra. Mm. Och min svenska identitet, den är ju så otroligt självklar och okomplicerad. Det är ju somrarna i Valby på det skånska inlandet med mormor och morfar Bengt.
När man inte åt Gary.
Nej, inte Gary. Nej,
han hade dragit iväg. Någon,
han hade dragit sådär 30 år tidigare. Ja. Ja, men då åt man liksom kokikorv och köttbullar och det var midsommar. Det är Astrid Lindgrens sagor. Skansen med gubben Engman, morfar då. Bamse, Kamratposten, Björnes magasin. Men framförallt sitter min svenska identitet, skulle jag säga, i böckerna. Än idag känner jag mig nog aldrig mer svensk än när jag läser Vilhelm Mobergs Utvandrarna eller Fågelströms Mina drömmars stad. Jag förstår Karl Oskar och Kristina. Deras berättelse är ju också min. Eller när Emily då i Mina drömmars stad beskriver Stockholm, då beskriver ju också mig, min stad. De här böckerna, de får mig att komma i kontakt med något. En folksjäl eller vad man ska kalla det. Och jag vill mena att jag kan ta till mig de där böckerna på ett sätt som en belgare eller en kines inte alls kan. För att de handlar om mig, om det land jag är uppvuxen i. Men med min chilenska sida är det ju helt annorlunda. Där fanns bara pappa. Jag har alltid pratat spanska med honom eftersom han bara pratade spanska med mig. Dels för att han inte är särskilt bra på svenska. Och dels för att han ville att jag skulle lära mig språket. Så jag har alltid haft språket, men jag har aldrig haft någonting att applicera det på eller omsätta det i. Det har varit bara ett språk. Men eftersom jag inte har läst det eller liksom läst några böcker på det, så har det varit ett språk totalt utan kontext, utan sagor och legender, utan Karl Oskar och Kristina.
Det är också så fint, det såg jag både under vår bokturné senast och även förra året. Båda gånger i Södertälje så har olika kvinnor stannat för att du är chilenare och ni har pratat spanska. Och det har varit som att du blir en helt annan person. Du skiner upp på ett sätt som du inte gör annars när du är ute och nasar böcker. Framförallt försöker du inte sälja böckerna till dem, du vill bara prata. Det är väldigt fint.
Ja, vad härligt. Nej, men den där leverfläcken, den kliar när jag känner mig annorlunda, när jag känner mig till besvär. Jag är ju väldigt mån om att, som du vet, följa regler, stå i kö, visa att jag inte sticker ut. Jag överkompenserar, så som väldigt många barn till invandrare faktiskt gör.
Det var intressant när vi var i Norge, återigen på någon boklanseringsgrej här för några veckor sedan. Och det var väl kanske 50 minuter till att flyget skulle gå. Det är ett flyg mellan Norge och Sverige. Det är 30 meter till gaten. Och du har liksom en halv, ja, säkert 450 norska kronors hamburgare som du bara slänger, tar väskan och går utan mig. För du är så otroligt rädd för att bryta mot reglerna och komma sent. Och sen du kommer fram och stonkar och säger du, så här var det alltid med pappa. Man fick alltid springa efter honom i terminalen, men du reflekterar inte för att du gör samma sak. Att jag kommer därefter, ja.
Jag vet, det är hemskt. Men det är ju pappa, det är just som du säger, det är ju pappas ord som ekar i mig, att man måste vara bäst eftersom man är invandrare. Och att man måste liksom prestera dubbelt så bra som alla andra. Men det jag tänkt på, det som jag börjat tänka på senare, det är att de där orden handlar ju inte bara om prestation utan också om det motsatta. Just om att inte sticka ut, om att anpassa sig. Men det pappa inte fattade när han snubblade runt där på isen i december 94 eller när det nu var, det var ju att han, i hans vilja att passa in, att göra som de andra hockeyfarsorna, gjorde tvärtom. Han stack ju ut väldigt mycket. Jag kommer ihåg när jag hade varit och spelat fotbollskupp i Rimini i Italien. Jag var 13-14 år gammal. Till skillnad från dig i hockey så var jag ju väldigt bra på fotboll, om jag får säga det själv. Vi hade ju vunnit den här kuppen. Ja. Tänkt på både spanjorer, italienare och fransmän fullständigt. Pappa, jag och min syster Manuela och min lillebror Elias, som också var med, skulle flyga hem någon dag tidigare än resten av laget som skulle åka buss hem. Vi checkade in och det var ju väldigt mycket bagage och väskor att konka på med tre barn för pappa. Så när vi har checkat in och har bara vår handbagage, då har vi ändå en sån här bagagekärra som han försöker få ombord på ett sånt här rullband, du vet, ett horisontellt rullband som finns på alla flygplatser. Jag ser skylten på engelska om att man inte får göra så, men pappa pratar ju ingen engelska, han pratar bara spanska. Och jag hinner inte säga något innan bagagevagnen står där, fullständigt still. Det går inte att röra på den när jag sitter där liksom, och en lång kö börjar bildas bakom oss.
Det är inkilad mellan de här barriärerna så att säga.
Ja, men exakt. Och människor svär och liksom skakar på huvudet och försöker desperat nästan klättra över vagnen och tränga sig förbi, men det går liksom inte. Jag och Manuela, vi ser ju på varandra och skakar på huvudet i tyst samförstånd. Jag kommer aldrig glömma att en lång man i skjorta säger på brittiska engelska, "Why did you do that? Can't you read or are you stupid?" Vad tycker du om min brittiska engelska?
Det är bättre än ditt liksom sumpan dalmål i alla fall.
Pappa frågar mig i alla fall vad han sa den här mannen. Och jag säger att jag inte förstod för att jag inte vill göra pappa ledsen.
Mm.
Första gången jag var i Chile så var jag 4 år gammal. Det var 1990. Och vi bodde där i 6 månader. Det som var en ögonöppnare för mig i den här resan, det var att för första gången i mitt liv var det människor runt mig som pratade samma språk som pappa. Här var han inte ensam, utan här var han som alla andra. Som vi. Och vi var inte utbörlingar längre. Det är en upptäckt jag tror att alla barn till invandrare gör för första gången de besöker sina föräldrars hemland. Och ingen glömmer någonsin det ögonblicket. Jag har varit i Chile kanske 30 gånger. När jag var 15 så bodde jag där i ett år. Jag gick i skola, jag hade så här skoluniform. Och jag åker fortfarande dit 3 månader om året för att skriva mina böcker. Jag har varit förälskad i Chile, jag har begravt människor. Jag har gjort korstecknet efter att doppat fingrarna i vigvattnet i vackra katolska kyrkor. Och det var i Chile jag fick min första fylla tillsammans med min kusin Carlos. Liggande i en bergssluttning med en massa bildäck och tomglas som hade en vacker utsikt över Stilla havet. Jag har varit nära att dö där. En gång fick jag en pistol riktad mot mig uppe i ett slumområde. En annan gång låg jag och min kompis Kim i en bagagelucka och bakom ratten satt en påtänd 16-åring och körde ner från smala vägarna ner för ett berg i 150. Jag blev jagad av olika gäng längs gatorna i Vallenar för att jag hånglat med fel tjej. Jag har druckit vatten ur såna här gatubrunnar efter att ha spelat fotboll i 4-5 timmar på någon bakgata i 35 graders hetta i Santiago. Men varje gång jag varit där så är det som att jag varit en agent, en spion på besök. För landet Chile och kontinenten Sydamerika har inte varit mitt och min. Jag förstod det liksom inte på djupet. Återigen, jag förstod orden, språket, men jag förstod inte innebörden av dem. För ord måste sättas in i ett sammanhang, en kontext för att de verkligen ska bli meningsfulla. Nu är det maj 2023 och jag går där på den här strandpromenaden med Benjamin i vagnen. Jag lyssnar på Guantanamera. Och plötsligt bryter jag igenom. Den här kontexten som jag saknat i orden, de bara finns där. Jag börjar gråta och det kommer väldigt plötsligt, för att jag vet inte vad det beror på, men jag tror att det har att göra med att många i personalen på hotellet här i Playitas är från Sydamerika. Och de hör att jag är från Chile på min accent när jag pratar med dem. De är colombianer, venezolaner, argentinare. Och när de hör att jag också är sydamerikan som dem, så börjar de behandla mig annorlunda. Som att jag vore en av dem. Jag går där och på riktigt så rinner tårarna. Och Benjamin har somnat. Jag vet att Linnea väntar vid middagen. Men jag hittar nya spanska låtar att lyssna på. Sång efter sång. Jag har hört dem alla förut. Jag har till och med lyssnat. Men jag tycker att orden är liksom lite annorlunda nu. Jag förstår plötsligt via musiken att jag också är sydamerikan. Och jag inte bara förstår, utan jag känner det också. Och det är där, precis som jag med svenskan, med mina böcker, kan omsätta språket i litteraturen, som jag börjar göra det med musiken på spanska. Jag har hittat min Carl Oscar, min Kristina. För jag vet att en belgare, en kines eller en svensk aldrig kan känna samma sak som jag gör inför de här verserna. Är du med mig? Går du här på strandpromenaden med mig?
Du sa just att jag inte kan förstå. Så jag har somnat ut.
Men nu ska du försöka.
Jag försöker. Jag är med dig.
Nu ska jag spela några av de här sångerna för dig. Jag ska förklara varför de betyder så otroligt mycket för mig. Och varför du inte kan förstå dem. Du som svensk kan inte förstå vad en sydamerikan känner när han eller hon hoppar upp och ner och sjunger ole, 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 Diego, Diego. För en sydamerikan vet att den här sången inte bara handlar om fotboll. Herregud. För oss sydamerikaner är det här kriget om Falklandsöarna. Det är 500 år av kolonialism. Det handlar om hur en kille som heter Diego Armando Maradona, som är liten och mörk och född i Villa Fiorito, ett fattigt område som det finns hundratusentals av i hela Sydamerika, tvingar ner det mäktiga Europa på knä. Han får hela kontinenten att tillbe honom. Han spelar fotboll för att försörja sin familj, bli bäst i världen. Och stoltheten vi känner när han dribblar av de långa och blonda engelsmännen i kvartsfinalen i Mexiko 1986, den går inte att beskriva. Han är vi, han är alla våra drömmar. Han är Diego Armando Maradona. Kan du förstå det? Nej, det kan du inte. Inte om du hade förstått själva orden så kan du förstå. Men jag kan, och det är det jag plötsligt inser, och det är därför jag gråter.
Jag kan gråta när jag tänker på Sura Pelle, legendaren från Surahammar, min moders klubb, som släppte merchandise, bara kalsonger som enligt Asken stod att de klarade ett nedsläpp.
Ja, men här då, här är en ny låt. Rayando el Sol av Maná. Det är en mexikansk grupp. Och nu översätter jag vad de sjunger. Jag letar efter dig i parken, på biografen och på torget. Förstår du det? Nej, för dig är det bara ord. För du har inte sprungit omkring i 40 graders hetta en decemberdag i La Florida, en förstad till Santiago, och letat efter Macarena Valdés, som hon hette, eller efter Daniela Palta sen som 15-åring i Vainar. Bara gott och gott i flera mil, i timmar fram och tillbaka. Mellan biografen, torget, parken och hennes hus. Över de heta solgassande gatorna. I hopp om att få se hennes grå skoluniform från den skolan som heter Santa Marta, som drevs av nunnor. Men alla pojkar i Sydamerika har gjort det någon gång efter någon flicka. Jag också. Därför är det mig han sjunger. Rayando el sol.
Vad har du kommit från Hallstahammar? Vad gjorde du när jag sprang ut i Sydamerika och gjorde det här?
Jag sprang omkring i mina sura pellekalsonger som kostade 199 kronor och blev kallad bög på stan som vanligt eller något annat.
Okej, okay, är du med mig nu då?
Nu är det Winnebäck.
Nu är det Los Prisioneros, ett chilenskt band. Mm. El Baile de los Quisovran, De överblivnas dans.
Den kan jag relatera till.
Nu citerar jag igen. Under skorna, bara lera och betong. Ingen framtid, inte alls som de lovade oss i skolan. Så sjunger han. Begriper de orden?
De är möjliga att ta in.
Har du åkt förbi Maitencio, den lilla byn bredvid mitt hus i Chile? Det finns hundratals sådana där byar längs hela Ruta 5, riksvägen som går som ett långt spjut genom hela Chile. Har du sett hur dammet yr där, hur långtradarna passerar? Den steniga, sandiga fotbollsplanen i byns mitt. Eller de påkörda, förtorkade, döda hundarna i vägrenen. Pojkarna och flickorna som aldrig kommer därifrån. Har du försökt byta nummer med en kille efter en fotbollsmatch som heter Ivo? Och han är 22 år gammal, och när du frågar honom hur han stavar sitt namn, om han stavar med ett B eller ett V, så säger han att han inte har en aning.
Det låter som koppartjuven i Sverige.
Ja,
Chiles svar.
Har du träffat flickorna där i de här byarna som tar livet av sig för att de blir gravida och inte får göra abort? Nej, hur ska du förstå allt det där? Du är bara en lallare från Hallstahammar. Din flytt gick från industrileden via ett jävla singer-songwriter-gymnasium i Umeå till lilla baren på Rish. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron. När jag och Benjamin dagen efter är ensamma, så sätter jag på den på YouTube, sången om Maradona, med filmklippen från hans karriär. Jag tar upp honom i famnen och vi hoppar och sjunger. Ole, ole, Diego, Diego. Och efteråt så börjar han prata om Maradona. Och sen, när han ska sova, då sjunger jag Victor Jaras, Te recuerdo Amanda, som min pappa alltid sjöng för mig när jag skulle sova. Vet du vad den handlar om?
Det vet jag inte. Vill du upplysa mig?
Ja.
Jag anar att du är på väg dit.
Victor Jara förklarade faktiskt det under sin sista konsert den 17 juli 1973. Den handlar om två förälskade fabriksarbetare på vilken fabrik som helst, i vilken stad som helst, var som helst i Sydamerika. Och 4 månader senare så torterades han och dödades av militärerna.
det jag tänker när jag sjunger den här sången för Benjamin, det är att han förstår kanske inte orden än, men att det kommer att komma. Det viktigaste är att jag hoppas att han en dag ska förstå kontexten.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos.
Samtidigt kliar den där leverfläcken nästan mer när jag har fått en egen familj. När jag känner att den är hotad eller betraktad. När folk synar oss. Jag känner att vi alltid måste passa in. Jag, Linné och Benjamin äter lunch. Benjamin är ju varm. Han vill inte äta. Han ställer kort sagt till med ett jävla litet helvete. Ett bord bort sitter ett tyskt par. Och de stirrar på oss. Alltså hela tiden. De talar inte med varandra utan har bara ögonen på oss. Benjamin kastar maten. Han spottar ut den. Han vägrar dricka vatten. Och tyskarna, de bara stirrar. Jag och Linnea är sammanbitna, försöker parera, vara lugna. Men Benjamin bara skriker. Han försöker kasta sig ur stolen som någon sorts kamikaze-barn. Och är väldigt nära att lyckas. Och tyskarna bara stirrar. Min blick flackar hela tiden. Jag är inte riktigt fokuserad på honom. Jag är koncentrerad på tyskarna, på de som stirrar. Och till slut, när mardrömmen till lunch är över och vi ska gå, så lastar jag ner Benjamin i vagnen. Och medan jag gör det så spänner jag ögonen i tysken. Han viker inte med blicken utan liksom utmanar mig. ja, men han gör verkligen det. Han visar liksom att ni är dumma i huvudet. Så jag blir förbannad på honom. Jag säger någonting. Vet du vad jag säger?
Jag har fått läckor från din flickvän, men jag vill ändå höra dig berätta. För det var, jag har sällan känt mig så besläktad med dig som när du sa de här orden.
Jag sa, is there something wrong with us? Sa jag.
Framförallt with us. Är det något fel med oss? Inte liksom, what is your problem?
Exakt. Och han sa, no, no. Det finns 1000 mer slagkraftiga och rappa saker jag hade kunnat säga till honom. Typ, varför snackar du och din fru inte med varandra? Hatar ni varandra? Eller, sluta stirra din jävla idiot. Min son är 2 år gammal, överhettad och hans mamma gör så gott vi kan. Vilket du säkert märkt. Men det första som kommer ur mig är alltså en fråga. En fråga som ekar genom decennierna. Den har liksom bubblat i mig sedan 1986. Is there something wrong with us? Jag är fortfarande den här 14-åriga pojken på rullbandet. Jag är 8-åringen med en farsa som stappar runt på Östermans IP i långkallingar och motorcykelhjälm och rostiga skridskor från myrorna. Och det kommer jag alltid vara. Sydamerikan, svensk eller vad jag nu är.
Ibas encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado, suena la sirena, de vuelta al trabajo.
Du verkar lite argare här med Mårten Andersson att 4+ recensionen i Aftonbladet, eller?
Nej, men jag är lite arg faktiskt. Det är korrekt. Jag läste Expressen precis här innan vi började spela in. Men för att förstå det så måste jag ge dig någon form av bakgrund. Igår kväll så började Magda plötsligt gråta i soffan. Hon har sett bilder från Ukraina. Det har varit bomber som har fallit över natten. Och på tv är det då, jag har inte sett det här, men jag tror att det är en man och hans fru som har flytt ur hemmet medan flyglarmet göd. Och nu i de här tv-bilderna så står de och betraktar ruinerna. Det som en gång var deras hem, deras liv, deras värld. Och som nu är borta. Och han och hans fru har inte fått med sig några ägodelar. De har liksom bara kläderna på kroppen, allt är borta och det är kallt ute. Och Magda känner ju igen sig, det vet ju, hon har flytt ett krig, det är därför hon gråter i soffan. Det är den där desperationen, ensamheten, att vara så utlämnad till omständigheter man inte har någon kontroll över själv. Och det är det jag har med mig när jag läser Expressen här för en kvart sedan. Och det är en artikel med rubriken "Kampanj igång ska avskräcka invandrare". Och bara rubriken triggar ju mig såklart. Och i texten, ingressen, så får man reda på att regeringen och Sverigedemokraterna i vintras lovade en internationell informationskampanj om Sveriges nya flyktingpolitik. Bara där är jag ju liksom koka ju. Och den är igång nu. Och då har man dels tagit fram en informationsvideo på engelska, och migrationsminister Maria Malmer Stenergard har gjort flera intervjuer med europeiska medier. Man har lagt en bombmatta för att få ut det här budskapet.
För att liksom avskräcka flyktingar från att komma till Sverige.
Exakt, exakt. Ja. Och jag läser den artikeln och jag blir mer och mer upprörd. Det här är ju liksom väldigt känslostyrt för mig. Jag har liksom inte börjat dissekera vad det är som sägs. Det är bara några små larm som går av inom mig. Och syftet då är att motverka bilden av Sverige som ett bidragsland. Och då säger vår migrationsminister: människor är ofta väl informerade och det finns en anledning till att 163 000 personer reste genom hela Europa till lilla kalla Sverige i norr under 2015, under flyktingkrisen då. Det var för att man visste att det var mer generösa regelverk. Är det därför man flyr, kan man ju fråga sig då. Är det just att man sitter och googlar olika... Det är helt obegripligt. Man förstår inte... Jag förstår inte Försäkringskassans regler än vid 36 år.
Att alla dessutom började googla samma dag. Alla 163 000 började googla samtidigt och bara, ah, fan, Sverige, det är dit vi ska. Nu drar vi utan anledning. Det låter ju lite otrovärdigt.
Det gör ju det. Och det blir än mer hårresande.
Men man ska ju inte glömma att under den här tiden, så, som vi alla vet, så pågick ju det här fruktansvärda inbördeskriget i Syrien med liksom IS som halshögg och lemlästade människor, kastade ner bögar från tak. Ja, alltså det finns ju, jag skrev en bok som heter Änkorna som handlade om IS-terrorister.
Mm.
Och jag kommer aldrig glömma ett av de här vittnesmålen som jag faktiskt tog med i boken sen om ett par IS-sympatisörer som tog en liten yazidisk flicka som slav. Och hon skrek och grät så mycket varje dag, så han satte ut den här lilla flickan i 50 graders värme tills hon torkade ihjäl på deras bakgård. Hon var fastbunden där i solen. Eller en annan sak som de här bidragskåta människorna, det var en yazidisk kvinna som berättade att de här IS-männen, de separerade kvinnor från äldre kvinnor, och de äldre kvinnor som inte dög som sexslavar pissade de i munnen innan de sköt. Det var liksom, det var det man flydde.
Ja, det var ju kanske inte så att man satt och googlade regler på Försäkringskassan och socialen och sådär. Det var kanske inte de tankarna som cirklade ens skalle just då. Och framförallt så är det kanske så att det är väldigt, väldigt få människor som vill lämna sitt liv, sin vardag, sitt hem. Men det blir ju som sagt värre. Stenergard, eller vad heter hon nu? Malmer Stenergard heter hon. Hon har skrivit en debattartikel i tyska tidningen Welt. Och i den här artikeln så beskriver hon, då säger hon att högre krav ska ställas på invandrare. Och citatet är då: till skillnad från idag, där en majoritet av de utrikesfödda inte själva försörjer sig här. Och då Aftonbladet, jag tror det är Natalia Krasmierska som har tittat på det här och pratat med Statistiska centralbyrån som väl menar att ingen av deras mätmetoder landar i den här slutsatsen. Men ändå har vi då en migrationsminister, en moderat politiker som står och säger det här. Och det gör ju mig känslomässigt arg, det gör mig ledsen. Jag kan liksom inte kontrollera mig. Jag läser de här, det är bara två artiklar i Aftonbladet och Expressen som jag hittar om det här nu på förmiddagen. Och jag läser dem noga, jag läser dem flera gånger, jag lusläser dem. Och då hittar jag någonting som, i alla fall nu när vi spelar in det här, alla tydligen har missat. Och det är faktiskt helt bizarrt att det här händer. Så Malmer Stenergard använder då, står det i, jag citerar Expressen helt enkelt: migrationsministern använder det tyska begreppet Überfremdung och nämner en ökad kriminalitet. Idag som ansvarig minister kommer jag nu att sätta en ny kurs, en strikt. Och jag skulle vilja att du googlar Überfremdung.
Ja, för min skoltyska räcker inte riktigt till där.
Inte min heller. Man börjar Uber, väl, det är något med över, främling. Något med främling, men man förstår inte riktigt.
utländsk infiltration.
Ja, det låter ju suspekt kan man ju tycka. Ja, men, alltså, även om Sverigedemokraterna hade sagt något sånt i Sverige så hade ju folk studsat. Men här är alltså en moderat, ska man säga, minister som säger det i tyska medier. Så jag smsar till min, jag ska inte säga hans namn för jag vet inte om man vill det, men min tyska vän som är tidigare journalist och akademiker och förlagsmänniska. Och jag frågar, är det här ordet, kan man använda det? Liksom, är det legit att använda det? Han säger att det är väldigt kontroversiellt och han beskriver också att Die Zeit, tidningen, har, ja, varje gång det används så sätter de citationstecken runt det för att liksom markera en distans till ordet. Och det är i princip bara det högerpopulistiska partiet Alternativ för Tyskland som använder ordet. Sen börjar jag skicka en massa länkar till mig och det är då det blir obehagligt på riktigt. Och det är det här som är så märkligt att ingen plockar upp det. Expressen har ju ändå nämnt i artikeln och Natalia Kacimerska måste jag läsa. Det är ingen kritik mot dem, det är mycket information att ta in. Och jag hittar att en artikel från NDR, och det är väl public service i Tyskland, om jag minns rätt från mina mediestudier. Och där är det flera forskare inom språk, kognition och linguistik som varnar eller slår larm. Och de säger att den här termen, det kommer från ett nationalsocialistiskt språkbruk. Och bara det, alltså, det är alltså vår minister, vår moderata migrationsminister som använder en nationalsocialistiskt ord. Så jag läser vidare om det här ordet. Och det är tydligen så att första gången det användes var på 20-talet någon gång. Och då handlar det mer om att man är ekonomiskt där. Man ska inte ta in för mycket utländsk valuta eller pengar. Det handlar väl då om liksom lån efter andra världskriget. Men sen hände ju någonting på 30-talet.
Med första världskriget?
Ja, precis. Första världskriget. Men sen hände ju någonting på 30-talet. Nazisterna. Ja,
vad var det som hände där?
NSDAP. Känner du till dem? Det var något skit där. De kom ju till makten och ett år efteråt så börjar man använda det här ordet. Och det handlar ju om ras plötsligt istället för pengar. Och det är det ordet som vår svenska migrationsminister väljer att använda i en debattartikel i Tyskland. Det är ju inte, hon måste ju veta om det här. Jag behövde inte leta med en 2,5 sekund för att hitta det här. Jag behövde med en vän och sen googla lite. Är det inte hårresande?
Jo, det är det verkligen. Särskilt om hon har, jag vet inte vad som är mest aning, eller vad som är värst. Det är klart det är värst om hon skriver medvetet och använder medvetet, men också att om de har så jävla dålig koll som använder ett sånt ord. Det är väl som när den här gamla svenska vdn, vad var han för Kjell eller vad det var?
Ja, just det.
Vad var han, Henrik Svanberg, hette han så?
Tror det.
Som använde, vad var han sa, small people om vanliga amerikaner och blivit jävla jidder där nere. Kanske står hon inför en sån situation i Tyskland nu, vår kära migrationsminister.
Ja, och jag tycker att det här borde pratas om i Sverige, för det här är liksom en förflyttning i språkbruk. Du och jag kan ju prata om det privat ganska ofta, om hur man pratar om människor som inte kommer från Sverige på ett inhumant sätt och till liksom förflyttas, ja,
det var,
hela tiden.
Det var ju länge
tiden.
Sedan man hörde ett positivt ord om en enda invandrare i svenska medier, ja, till exempel. Som liksom andra generations invandrare ska jag faktiskt säga det. Det är lite märkligt att läsa om hur människor talar om invandrare just nu. Alltså för att det är skrämmande det som sägs faktiskt.
Ja, och det är ju heller inte faktabaserat. Det är ju heller inte faktabaserat. Det är väldigt mycket känslomässiga bilder som målas ut som aldrig går att liksom härleda i siffror. Och oavsett ja, om det skulle gå att göra det. Det finns ju medmänniskligheter.
Stryka under, och det är väl både jag och Magda, din flickvän då, överens om att säga att Sverige, alltså invandring till Sverige också medfört problem. Och det ska man inte sticka under stol med, men den bild som just nu målas upp av invandringen till Sverige som ja, någon sorts systemkollaps är ju väldigt, väldigt missvisande.
Bilden av människor som inte kommer från Sverige är knappt bilden av människor. Det är någon form av parasitbild som målas ut.
Ja.
Och det är liksom en medveten, för det är inte dumma människor, att man medvetet missförstår anledningen till varför man kommer hit. Och när jag läser det här idag så blir jag blir så jävla arg, tror jag. Men sen inser jag att jag blir ledsen. För jag har ju Magda och gårdagskvällen i minnen. Hon har sett på tv och sett kriget rasa i Ukraina. Hon har gråtit. För att de kommer tänka på sitt eget krig, flykten, rädslan, att vara så ensam, att inte höra hemma varken i Sverige eller Bosnien, precis som du pratar om. Och jag tänker ju på vad vår migrationsminister säger om bidrag, att det är därför man söker sig hit, att hon använder den här nazistiska termen i en text, i en tidning. Det hade varit en skandal om hon hade sagt det som 15-åring på en fest och det hade kommit fram på en inspelning. Men här gör hon det helt öppet. Och det som händer är ju att jag går till Magda och jag försöker berätta för henne vad det är som sker. Jag kan knappt göra det, för allt som jag ser är ju det hon, det Magda berättar för mig om deras flykt från Bosnien. Om när de ser kriget komma närmare deras stad på tv och i radio hör om det här. Men alla tror att det ska sluta, för någon kommer ingripa innan striderna närmar sig deras stad. För kriget spred ju sig långsamt över Balkan de här veckorna, månaderna, åren. Och jag ser liksom scenen när hennes Majka, hennes farmor, ropar till Magda. Hon är 6 år gammal eller 5. Magda är ute och leker. Men flyglarmet går och de bara ropar kom, kom, spring, spring. Hon måste kasta sig in i ett provisoriskt skyddsrum för att bomberna börjar falla över hennes stad. Tänker hon då på bidragen, Magda? Tänker hennes Majka tänker hon på bidragen då, tror du?
Ja, men bostadstillägget, va?
Det är bostadstillägget, ja. Ja, det är väldigt förmånligt.
Flerbarnstillägg?
Exakt. Ja, det är jättebra. Hon har ju flera barn. Och när hennes pappa ska lämna staden, han har varit kvar och stridit och stan har fallit. Och Jajet så kommer från den omgivna berg så att man kan inte ta sig någonstans. Man är beskjuten från alla håll. Och han står på i sin trädgård, i huset som jag var i somras, som jag kommer åka till i sommar. Och hans vän står vid ett päronträd och Magdas pappa ropar till honom. Kom, jag behöver hjälp att bära någonting eller så. Och vännen reser sig upp och går mot Magdas pappa. Och i samma sekund smäller en bomb där vännen stod för 2 sekunder sedan. Han klarar sig. Jag tror han får granatsplitter i benet eller i huvudet. Men han klarar sig. Alltså de här liksom sekunderna som förändrar allt. Det tänkte han på, vad var han tänkte på då? Var det här nya rut och rot han tänkte på då, Magdas pappa?
Ja, men det är
något
soft.
Avdrag.
Det är soft.
Ja, det är bra. Det är det man tänker på då, som att det har sprängts en bomb, man kan göra lite renoveringar. Det är det man tänker på. Eller när de kommer tillbaka efter kriget och någon annan har tagit deras hus. Det är någon annan som bor, annekterat deras hus. När de kommer till Sverige. Och allt de har sparat, allt de har byggt upp och raserat, de får börja från noll. När Magda, jag vet inte, hon blir retad i skolan för att hon kommer i Röda Korsets för storiga och noppiga och 20 år gamla omoderna kläder.
Ja, men då är det schysst att veta för Magda att socialbidraget ligger och väntar hemma.
Precis, och CSN kan man ju ta också, det tänkte hon ju. När de jobbar varje jävla dag i sitt nya land, med vetskapen att så här, de kommer inte ha någon pension, för de kommer hit för sent i livet. De kommer inte, de kommer ha 6 000 i månaden. Och när de varje kväll lägger sig där med en diffus känsla av att inte höra till, varken i Sverige eller hemma i Bosnien.
Men du, de kan ju starta en sån här bosnisk förening, då får de ju bidrag.
Ja, precis. Det är vad de tänker på. Exakt. Ja, men är det de här bidragen som fick dem att komma hit? När Magda gråter framför bilden av kriget i Ukraina för att det kastar henne tillbaka till det hon hade och det hon förlorade. Är det bidragen som tröstar henne då? Bidragen hon aldrig har tagit. Och även om hon hade tagit dem, är det de som tröstar? Är det de som fick henne att komma hit? Var det så att de egentligen ens ville komma? Det ville de ju inte. De tvingades hit. Och nu står en opportunistisk ursäkt till människa och pissar dem i ansiktet. Helt renons på vanlig jävla empati. Eftersom det enda hon förlorat i livet är sin heder när hon knåpar ner det jävla ordet Uberfremdung för att blidka de populistiska högervindar som hon så jätte gärna följer, om det betyder att de får behålla sin makt och sin ministerposition.
Sverige, Sverige, älskar den. En tiger som skäms, jag vet hur det känns. När allvaret tar livet ett skämt, när tystnaden skräms, vad är det som
brukar Benjamin, din son, eller Benjamin som Dino säger, bita dig?
Nej.
Aldrig?
Alltså, någon gång försökte han bita mig. Då sa jag, ge fan i det där.
Ja, bra, jag ska ta med mig det här. För Dino har haft en period där han löst alla konflikter genom att bitas. Eller egentligen bara bita Magda. Han bet mig en gång och jag sa aj. Och sen slutade han.
Ja, som jag.
Ja, det här ledde till en diskussion i vårt hem. Varför biter han bara Magda? Hennes teori är enkel. Du anar vart han är på väg. Han biter henne för att han är trygg med henne. Till skillnad från mig då. Det är roligt att Magdas alla vetenskapligt, enligt henne vetenskapliga teorier, alltid landar i att hon vinner mot mig, vad det än handlar om. Men biteorin är faktiskt en teori som förstöd av gubben Google. Barn biter ofta den förälder de är närmast med, så de känner sig trygga. Det är sant. Vi har haft lite problem med hur vi ska angripa problemet. Vi har haft liksom en diskussion om det ens är ett problem. Min take är att barn precis innan de lär sig prata ordentligt är väldigt frustrerade. Det har ju du också sett. Och bitande kan vara ett sätt att dra gränser, att säga ifrån till oss om de inte kan uttrycka det i ord. Det är alltså något naturligt och inget att oroa sig för. Vill du höra Magdas tankar?
Ja, gärna. Det blir spännande att höra vad hon har kokat ihop. Hon vill bita tillbaka. Hon tror det är så man gör i Bosnien.
Hon ser det här så mycket oroande och kanske beskyller hon mig för det på ganska oklara grunder. Och när Dino bet henne här en vecka så kommer hon med ett förslag på the final solution. Barn är som hundar, sa hon. Ja, du var inne på någonting där. Om man en gång biter tillbaka för att så att säga markera, så visar man enligt Magda vem som är, det här också skjuter, och säger mannen i huset, säger Magda då.
Jag hade rätt alltså, helt rätt hade jag. Jag visste att hon skulle lösa på det sättet.
Det gäller att sätta sig i respekt, säger hon. Visa vem som är flockens ledare. Men något ska snart hända som gör att jag tvivlar. Inte bara på hennes märkliga teori om att vi ska uppfostra Dino som något slags chefer, utan också teorin att han biter Magda för att han är mer trygg med henne. I helgen var vi på Beyond Retro, en second hand butik vid Zinkensdamm där vi bor. Vi är ganska dåliga på att hänga med andra familjer, så Dinos enda möten med andra barn sker på förskolan. Jag vet, det är kast av oss. Jag säger det för att du ska slippa flika in med det. Du är precis lika usel.
Det är därför han är som han är.
Det här gör i alla fall att han är extremt nyfiken så snart han får syn på en annan unge. Det räcker med att han ser "men jag är mindre" på en video, så skriker han det i två dagar. Inne på affären så upptäcker han snart en liten pojke, kanske han typ 3 år eller så. Dino blir så till sig, alltså det är väldigt fint att se. Han spricker upp i, han liksom bara skrattar när den här andra killen upptäcker honom. Han står och stampar och hoppar. Du vet, de här gälla lyckoskjuten, det här finaste de gör när de inte kan kontrollera sina känslor. De bara tjuter av glädje. Och den här killen och Dino börjar leka någon slags kurragömma, eller om det är kull, mellan de här klädställningarna. Dino jagar, han förstår inte riktigt leken. Han blir bara glad så fort den andra killen tittar på honom. Och varje gång jag gör det så tjuter han och vänder sig mot mig och pekar liksom för att dela glädjen. Titta, en kompis. Efter en stund försvinner Dinos nya kompis mellan hyllorna. Dino fortsätter leta men hittar honom inte. Jag börjar plocka på mig olika t-shirts med märkliga tryck som jag ska prova men aldrig köpa. Och Magda muttrar att de kostar 399 kronor fast de är fulla av löss. Hon är fortfarande traumatiserad av Röda Korsets kläder som jag berättade innan. Det går kanske 10 minuter och sen hör jag det där tjutet igen. Glädjens tjut. Dino har fått syn på sin kompis igen. Han står med ryggen vänd mot oss. Kompisen alltså, 10 meter bort. Och Dino sätter av. Han rusar mot den här lilla killen. Och när just kommit fram så tar han ett litet skutt in i killens synfält. Och det som händer sen gör att jag går sönder lite grann. Dino är så lycklig när han hoppar fram. Och det Dino gör när han är lycklig att dansa. Han börjar sjunga Lilla Snigel och hoppar omkring fram sin nya kompis. Gör lite så här sköna...
Det är som du på krogen.
Exakt. Gör lite så här sköna ravar-move som, med armarna som vi brukar göra hemma när vi dansar. Det är det bästa han vet. Och så här, när vi är glada och inte Lilla Snigel aktar, utan Lilla Snigel aktar, aktar dig! Det är liksom en form av growlande han håller på med. Och jag ler, jag går lite närmare. Och det är då jag får se den andra ungens ansiktsuttryck. Han har avsmak i blicken. Det är som att han tänker, vad är det för fjollerier det här lilla skitungen håller på med? Sen ser jag upptäcker en annan några år äldre kille en bit bort. Och de är lika, de måste vara syskon, de hör ihop liksom. Och de här bröderna, de utbyter blickar. Och den äldre säger, du förstör. Adino, han fattar ingenting. Han går bara ännu närmare och dansar ännu vildare. Stampar i golvet, det är någon form av liksom raggardans. Han skriker ut sin glädje. Då går den här yngre killen fram och bara knockar Dino. Mitt i dansen. Bara sänker honom. Och Dino,
vad gör
han,
du
Jag kommer till det. Alltså. Dino hamnar på rygg och efter en stund så tar han sig upp till sittande. Och medan de andra ungarna, de bara skrattar. Och sen sitter Dino bara där utan att röra en fena. Han bara stirrar på den här kompisen som har blivit en fiende. Och jag går ju fram såklart och lyfter upp Dino. Och, men han är förändrad när jag gör det. Det är som att något lossnat i honom. Men en del som jag vet att jag aldrig kommer få på plats i honom igen. Han är inte ledsen. Han är mer apatisk. Han hänger på mig som en liten apung och vägrar möta min blick. Jag tror att han skäms. Jag förstår ju vad det är som har hänt. De här barnen är äldre. De har levt så att säga. De har förhärdats av livet. De har lärt sig hierarkier. De har lärt sig att följa flockledaren, den äldre killen. Lite som Magdas teori med hunden. Kanske har de också gått sönder lite på vägen. Slutat visa delar av sig själva. Men de överlever ju i alla fall. Det är ju läxan kanske. Det är ju inte där än. Han är helt oförstörd. Han vill bara leka. Han fattar inte att man ska behöva skämmas för den man är. Han är som din farsa på isen. När han ramlar omkring där med sina oslipade skridskor. Och om Dino älskar dansa, då måste ju alla göra det. Han vet inte att de här killarna kanske har en norm där det är töntigt att dansa. Han vet inte att andra barn inte uttrycker sin glädje på samma sätt som honom. Att våld eller mobbning kan vara en enande kraft som binder den här flocken samman. Och att han kan välja att anpassa sig eller leva sitt liv i strid.
Och, som du.
Exakt. Och när jag står där och kramar honom och jag känner de här apungarmarna liksom slappt om min hand, så inser jag att den här stunden kanske är startskottet, att det är nu Dinos rädslor och osäkerheter börjar formas och något mörkt och sårigt börjar växa i honom, men typ en parasit som ska komma att kontrollera hans impulser, får honom att bit för bit ge upp sig själv för att passa in bland andra. Och den här lilla oförstört glada killen som jag känner är på väg bort från mig. Det är det jag förstår. Han ska bli en del av samhället, av reglerna och koderna. Hur mycket kommer bli kvar av honom? Jag tröstar honom såklart, men alla ord känns så tomma. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Han är bara dum, får jag ur mig, om den här kompisen. För vad gör man i sådana här situationer? Jag vill att Dino ska förstå reglerna, de sociala reglerna, men inte att han ska följa dem slaviskt. Jag tänker på mina egna föräldrar hanterade sådana här situationer. Hur de förklarade för mig, och pappa gjorde nog som jag gjorde. Han är bara dum, sa han väl, eller hon förstår inte. Det var ord som saknade känslor. Det var som att det pågick saker inom honom, precis som det gör inom mig. Och att de sakerna, de tankarna stod i vägen och hindrade klara tankar från att formas i honom. Mamma gick med på, föga förvånande, det elaka spåret. Det fanns en riktigt jävlig liten unge på gatan som, när vi var liten i Hallstahammar, som kastade spade i huvudet på mig en gång. Han hade någon slags pigmentförändring i bakhuvudet som gjorde, det var en svart fläck, stor som en femkrona, som alltså håret var färgat svart och han var blond i övrigt. Och när jag kom hem och berättade om spaden för mamma så sa hon bara, du vet den här fläcken han har? Det är där järnsaften har runnit ut. Det är därför han är så korkat. Säg det till honom nästa gång. Då fick jag en ny spade i huvudet såklart. När jag var tonåren...
Det är sant, din mamma har ungefär samma take som min pappa hade på konflikten. Jag kom när jag var i Chile och spelade fotboll och blev nedsparkad någon gång när jag var kanske 10 år gammal.
Ja.
Då kom jag hem och grinade hos farsan. Då sa han, du vill bara gå tillbaka och sparka tillbaka.
Exakt. Magda är precis likadan.
Ja.
Men jag var i tonåren och var ledsen för att Jonas, min kompis, inte hade bjudit mig på fest. Eller min gamla kompis då. Förklarar hon att du behöver ju inte Jonas i ditt liv. Han är dummare än en ko. Han ska vara glad om han lyckas ta sig till ett socialkontor för att få bidrag när han tar studenten med godkänt i idrott och slöjd.
Vadå, en flykting eller?
Exakt. Ja, Stenegard, Malm Stenegard var ju min morsa. Alltså. Sjuka var att han fick ju bara 20 poäng i högstadiet också. Hon hade ju rätt. Fan, nu kommer jag på en annan unge som mamma alltid refererade till som Johan på gatan. Han hade en del hyss för sig och en gång tömde han hela gatans alla brevlådor och stoppade ner räkningarna i brunnen. Och när några dagar senare kom pliktskyldig för att be om ursäkt så minns jag att mamma sa något i stil med att det nog var lika bra, för Johans föräldrar har ju ändå lite tajt. Det är så jävla sjukt. Vi hade ju också tajtare än vad de hade. Alltså tajt ekonomiskt då. Är det här väg att gå, tror du, Pascal? Det är elaka. Ska jag köra det med Dino?
Alltså jag vet inte.
Kan det vara det som har format min, mitt inte alls så klädsamma sätt att summera olika människors liv.
Jag tror att den här mellanvägen som du har fått gå mellan din pappas liksom helt befriade från känslor och din mammas väldigt passivt aggressiva sätt funkar ganska bra när man har båda dem.
För det som slår mig är ju att Dino inte ger igen. Han sitter ju bara där efter killen puttat omkull honom. Och när jag tröstar honom efteråt så då pressar han ju tillbaka gråten fast han borde vara för liten för det. Han bär den där skammen på något sätt. Och jag kommer tänka på det med bitandet. Jag börjar fundera på om det kan vara ett uttryck för något annat. Om man kan vara mobbad kanske. Tycker att jag är överdriven i min reaktion?
Ja, lite.
Kanske alltså, jag vet inte. Eller det är jag väl. Det är väl något med den där inåtvända känslostormen som speglar mig själv som liten. Jag minns när jag skulle börja sjuan och då bytte vi skola i Hallstahammar. Så sista veckan i sexan fick vi skriva 3 namn på lappar som vi helst ville gå i samma klass med i sjuan. Det var för att vi skulle få någon slags trygghet med oss in i högstadiet. Och jag valde Pau, Lelle och Ville Lampinen, mina bästa vänner under hela låg- och mellanstadiet. Och på sjuans första dag hade jag och Ville bestämt träff. Vi skulle åka tillsammans i skolan. Det var mest för min skull, jag var så nervös. Ville var rätt stökig. Han hade en pappa som åtminstone enligt min mamma var bankrånare. Ett tecken på det var att han hade 500 kronor i veckopeng. Det här var liksom 97.
Oj,
eller någonting.
Bra veckopeng.
Väldigt. När vi lärde känna varandra i fyran så rökte han redan ett litet paket Röda Prins varje dag. Han finansierade... Alltså mörkt, han finansierade det genom att rulla cigaretter till sin mamma som alltid låg utslagen i soffan framför Ricky Lake. Och eftersom jag ville åka dit för snatteri på våren i sexan så fick jag inte träffa honom under sommarlovet. Han hade så att säga dåligt inflytande. Jag kom tidigt till korsningen på sjuans första skodag. Det var en korsning där vi skulle mötas vid Bultbron i Hallstahammar.
Bultbron?
Ja, industri va? Ja, det var industrin som byggt den och ledde till Bulten då. Jag stod där med håret kletigt av dagsvax och det här hjärtat som liksom bankade i bröstet. Det var en alldeles perfekt augustimorgon. Jag hade spelat Axe Africa, det minns du, på både kläder och hud.
Det var så här fortfarande.
Ändå liksom eleverat. Det är lite bättre dofter, men ja, för mycket parfym har jag. Det var insekter som yrde omkring mig som letade, sökte efter det söta som liksom kom utsöndrat från min kropp. Jag tänkte att det var bra, för luktade jag gott så skulle i alla fall mina klasskompisar komma ihåg det om jag var platt på andra sätt. Vi skulle träffas 7:30, jag ville. Vi skulle vara i skolan 7:50, men han var sen och det var inget konstigt. Han hade ju inte riktigt ordning på tillvaron. För varje minut som gick så ökade det där fladdret i bröstet som jag många år senare skulle förstå var ångest. Maniskt tittade jag på min Nokia 3310. Jag ville ju inte gå ensam till skolan. För ärligt så visste jag inte hur jag skulle klara av det. Skulle jag ens hitta klassrummet? Det här var tanken jag hade. Liksom, skulle läraren uttala mitt namn fel eller säga Per som är mitt första namn men inte tillsatsnamnet? Och att jag då skulle missa att säga ja och då skulle alla skratta liksom. Hur svarar man ens på ett upprop? Det där bara malde på i huvudet. Och när klockan var 7:58 så gav jag upp. Jag cyklade i någon slags räserfart till skolan. Jag var Kenny Bräck.
Ja, utan Ville alltså?
Ja, jag tänkte Ville kanske jag glömt då. Han var ju lite strulig. Och det var okej. Så länge jag gick i min klass så skulle allt bli okej. Ville inte där. Och jag ser Paul Lelle komma in i klassrummet. Och sätter sig lagom långt fram. Typ så på andra eller tredje raden. Så att, för att markera att de varken är mobbade eller pluggisar. Och de ser så mycket äldre ut på skolanslutningen i sexan. Och när jag söker med blicken för att nicka till dem så verkar de inte se mig. Jag svarar så tyst på uppropet att läraren får fråga igen och alla skrattar. Och Willes namn läses aldrig upp. Efter uppropet frågar jag läraren vad Ville är någonstans. Hon svarar bara sos. Och de första 3 skoldagarna är märkliga. Paul Lelle tycks alltid hitta vägar förbi mig. Som att jag liksom... Ja, men om jag tilltalar dem så är de alltid på väg bort. De är upptagna, liksom fjärran mig. Det är alltid liksom jävligt bråttom. Och på lunchen så vågar jag inte sätta mig i närheten av dem. Och på den tredje dagen i högstadiet så när jag sitter på mitt rum efter skolan så hör jag att någon kastar sten på mitt fönster. Jag tittar upp och upptäcker Pau och Lelle där nere. Jag ropar åt dem att komma in. Dörren är öppen. Och de går in med skorna och tar sig upp till mitt rum. Och efter att skruvat på sig en liten stund så säger de, vi vill inte att du pratar med oss i skolan. Du har så fula kläder att alla tjejer tycker att du är äcklig. Och jag sitter bara tyst där. Och så säger de, du fattar väl att vi säger det här bara för att vara schyssta? Superschyssta.
Ja, fint av dem.
Ja, jag nickar men jag kan inte se dem i ögonen. Liksom. Och de fortsätter det här hemskheterna med: kan du lova att inte prata med oss i skolan? Vi vill inte bli mobbade hela högstadiet. Och jag får ju med ett mm. Och sen pratar vi inte mer förrän på skolavslutningen i nian. Och det var förvisso sant att mina kläder var ganska äckliga och trasiga. Min mamma hade tagit mitt barnbidrag för att jag snattat. Och eftersom jag inte köpt kläder själv när jag hade det, så var mina kläder typ lusätna och förstörda av den här bleknad av äxparfym. Men det är den här scenen som ekar där i mitt inre när jag tänker på Dino i second hand-affären. För på samma sätt som Dino inte protesterar mot våldshandlingen, så accepterar ju jag Paul Elles regler.
Ja, du köpte det.
Ja, men jag slog sönder saker i mitt rum istället. Liksom knöt näven i fickan och i skolan. Och jag tänker att det kanske är samma anledning som gör att Dino biter oss hemma. Och jag är med mig det dagen efter när jag och Magda hämtar Dino på föris. Medan hon går ut med honom från gården så dröjer jag mig kvar och frågar läraren: är de andra barnen elaka mot Dino? Eller liksom, låter han dem sätta sig på honom? Läraren bara skrattar. Nej du, han slår till ordentligt när någon kör på med honom. Ibland måste vi säga till honom, men han står på sig. Så jag är lättad när jag går ut från föris. Men samtidigt så slår en ny oro rot i mig. För jag frågade ju aldrig om bitandet. Jag börjar tänka, kan Dino vara mobbaren? Biter han andra barn? Är det betan killen i affären utan att jag såg det? Och jag öppnar grinden och jag ska precis berätta de här nyheterna för Magda. Dela lättnaden men också den fortsatta oron. Och tanken, funderingar jag bär på, kan vi missat något avgörande av vår son? Jag känner att jag behöver en partner att bolla det här med. Någon som kan leda mig rätt eftersom att mina egna tankar är så grumlade av känslor. Och då ser jag det. Det är Magda. Hon står på huk med käften om Dinos överarm. Hon biter honom. Och jag frågar, vad fan håller du på med? Hon tittar på mig som att det är jag som står med händerna runt tänderna runt en tvåårings arm. Men herregud, säger hon. Jag nibblar ju bara lite. Och kolla, han biter mig inte längre. Och det är då jag inser det. Jag har inte en partner som ger mig livsråd. Jag har två barn som är trängande behov av uppfostran.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.